Hej, Per här. Jag tänkte bara kort nämna att Stjärnbaneret har fått en systerpodd kallad Old Glory då, ett annat namn för Stjärnbaneret, alltså fanan. Det är en slags engelsk variant av podden som kommer att ha både snarlikt men också lite annorlunda innehåll. Det skulle ju vara himla kul om även den podden får lite lyssnare. Ni får gärna lyssna på den med, men framförallt så får ni gärna hjälpa mig att sprida den till vänner och bekanta och kollegor och andra som ni känner i USA eller någon annanstans i världen som ni tror skulle vilja lyssna på en podd på engelska om USAs historia. Tack, det var bara det jag ville säga. Nu kommer avsnittet. Hej då!
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness.
Now, we are engaged in a great civil war, testing that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth.
And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country.
I have a dream. My four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky.
Hej, välkomna till Stjärnbaneret, en podcast om USAs historia med mig, Per Fjärdingby, där vi kör på med den serien här om afroamerikansk historia och medborgarrättskampen då. I förra avsnittet så pratade jag om den radikala rekonstruktionen och hur republikanerna tog initiativet från president Andrew Johnson då. De drev igenom det 14 och 15 tillägget till konstitutionen som gav slavar medborgarskap och rösträtt. Och för att implementera det hela det här så återinförde man då ett militärt styre i södern och exkluderade för detta konfedererade civila militära ledare då. Många av de här åtgärderna var ju revolutionerande och radikala för sin tid och där och då i USA. Samtidigt kan man ju se då att republikanerna satsade väldigt mycket på just de här politiska rättigheterna som rösträtt då. Och den här politiken var ju mindre revolutionerande sett till det ekonomiska området. Där fastnar afroamerikanerna snabbt i beroende och fattigdom. Och det tänkte jag vi skulle kika mer på idag då. Kollar man lite grann på hur samhället ser ut i södern under rekonstruktionen så på många sätt så är det ju ett samhälle som präglas av att armén fortfarande har ockuperat södern då, att den här Freedmen's Bureau ger välfärd och social hjälp då, och sen så uppstår ju det här plantageodlarsystemet som kallas för sharecropping då. Och den här Freedmen's Bureau hjälper ju till med utbildning, sjukvårds, juridiska frågor som involverar afroamerikaner och socialhjälp till fattiga och så vidare då. Och den här fattighjälpen kom ju faktiskt även fattiga vita till hjälp då, och vissa började ju stödja republikanerna då. Övriga vita i södern, så eliten där, såg ju ner på dem och kallade dem för scalawags då, en slags nedlåtande term som brukar användas för mindre värdiga djur då. Men även om den här hjälpen i stort var lite för liten i omfattning, så är det ju ändå ett bra insats på utbildningsområdet, för uppåt 4500 skolor och ungefär 9500 lärare anställs i södern. Bland de här lärarna var det en majoritet av personerna som frivilligt flyttade söderut från nordstaterna för att bosätta sig och bidra i södern då. Bland demokrater och eliten i södern så kallas ju de här för carpetbaggers då, som är ju en term som kommer från ordet carpetbag, en slags billig kappsäck eller väska som man tyckte att många av dem kom med när de anlände söderut, och blev någon slags symbolik bland demokrater, där man tyckte att män och kvinnor från norr kommer de här väskorna söderut för att sko sig, och så fylla väskorna och sen återvända norrut och på söderns bekostnad då. Men på utbildningsområdet så är det ju ändå Freedmen's Bureau ganska framgångsrikt, och afroamerikaner i alla åldrar utbilda sig i de här skolorna, och den stora massan var ju inte läskunnig. Det hade ju varit förbjudet att lära sig läsa som slavar, och för många forna slavar var det ju nästan symboliskt viktigt att lära sig läsa då. Booker T. Washington, som vi kommer prata mer om, han mindes ju liksom, han mindes såhär, it was a whole race trying to go to school, säger han då. Och det finns de som beskriver det här om att barn i skolåldern kunde anlända till skolorna med både sin mormor och farmor och gammelmormor, och liksom flera generationer som i ett enda svep var ivriga att lära sig läsa och så vidare då. I New Orleans var till och med skolor integrerade under åren 1871-77, något som egentligen inte skulle bli aktuellt i södern igen förrän den här berömda domen Brown versus Board of Education 1954. Men integrerade skolor var oftast undantaget, och de vita i södern vägrade att skicka sina barn till samma skolor som svarta barn. Integrerade skolor var inget man direkt kämpade på heller från någon sida, för afroamerikanerna var ju lite för upptagna för att ens kunna liksom upptagna med ens skaffa sig utbildning, och brydde sig inte så mycket om att det var integrerade skolor över den här tiden då, så det var inte en viktig fråga. Bland vita i södern så var ju tanken om att utbilda afroamerikaner helt absurt då. I flera generationer hade man ju sett på slavarna som en lägre ointelligent ras då, och de såg på de här försöken att utbilda afroamerikaner med misstanke och förakt och fientlighet. Det finns en vit kvinna som försäkrar en lärare så här: I do assure you, you might as well try to teach your horse or your mule to read as to teach these niggers. They can't learn, säger hon. Så att det är liksom ungefär den allmänna inställningen kring lärande och afroamerikaner i södern. Och på många sätt så är den här inställningen lite av en, vad ska man säga, dubbelmoral. Som mycket annat har varit i det här slavsamhället, och för vita i södern visste ju mycket väl att afroamerikaner kunde lära sig att läsa och utbilda sig, för annars hade ju deras slavlagar som förbjöd just att man lärde sig läsa, hade ju varit helt orationella och onödiga egentligen, om det hade varit så att svarta av någon anledning inte hade kunnat lära sig att läsa, så att säga. Under rekonstruktionen försökte ju många vita i södern hindra utbildning av afroamerikaner, och så det var ju mycket skolor på landsbygden som brändes ner, eller så blev de vita lärarna från norr hotade om att lynchas om de fortsatte undervisa, och ibland så förverkligade man till och med det här hotet och mördade vissa lärare då. Armén kunde ju inte skydda alla överallt i södern, så att mycket övergrepp begicks ju då. Hälsomässigt så skapade Freedmen's Bureau över 100 sjukhus som gav viss medicinsk hjälp till då en 500 000 forna slavar. Så att där är man också hyfsat framgångsrik. Juridiskt var det dock svårare för den här Freedmen's Bureau att hjälpa till då. För vanliga domstolar i södern så vägrade ju att stödja svarta genom att de inte fick vittna eller sitta i juryn då. Och byrån försökte ju ta sig runt det här genom att låta afroamerikaner ta upp sina fall i militära domstolar. Men det här ogillades av USAs högsta domstol då. Även om den leddes av Samuel Chase, som hade utsetts av Abraham Lincoln då, kommer en viktig dom 1866 som kallas för Ex parte Milligan, som handlar om en demokrat vid namn Lamdin Milligan som är emot kriget och tillsammans med några kumpaner planerar en konspiration mot staten under slutet av inbördeskriget, och de arresteras i Indianapolis i Indiana då och döms i en militärdomstol, och högsta domstolen slås ändå fast i det här fallet Ex Partemilligen att militära inrättningar som skapats av kongressen och presidenten då, som till exempel en militär domstol, även om den är i södern eller i nordstaterna, kan inte döma civila medborgare i geografiska områden som inte är i närheten av själva kriget eller inte befinner sig i ett krigstillstånd. Och Indianapolis är liksom inte vid fronten under kriget, så där kan inte en militär domstol gälla då. Samma resonemang stödjer ju högsta domstolen gällande södern under rekonstruktionen. Kriget har ju upphört, och även om militären och deras domstolar finns i södern, så har ju regionen då enligt domstolen fungerande civila domstolar i fredstid, och därför ska då civila fall hanteras där. Så att den här domen drar ju undan mattan lite grann för att svarta ska få hjälp av militärdomstolar då. Och som vi kommer att se så är det här resonemanget också något som senare öppnar upp för ytterligare juridiska tolkningar som medel för den vita makten att ta rättigheter ifrån afroamerikaner och bana vägen för de här senare lite kända Jim Crow-lagarna. Ekonomiskt blev det ju inte alls som många befriade slavar hade hoppats på efter kriget, och ett av de största hindren för många befriade slavar var ju bristen på egendom och ekonomiska möjligheter att leva ett fritt liv. Det görs ju en rad experiment redan under kriget med att låta befriade slavar ta över verksamheten från plantage då, som har övergivits av vita rebeller. Ofta skedde det på öar och kuststräckor längs söderns kuster då. Och när unionsflottan kom och tog över, så flydde ju liksom den civila befolkningen, och kvar fanns plantager med sin arbetskraft men utan arbetsledare då. Och armén hade ju annat för sig och skulle ju föra kriget framåt, så lösningen blev helt enkelt att de som kunde jobbet, det vill säga slavarna, fick ta över driften av många plantage längs kusterna och öarna då. Ett känt sånt exempel är ju de så kallade Sea Islands utanför Port Royal då, längs South Carolinas kust då. Där blir ju 10 000 slavar lämnade kvar då, när de vita ägarna flydde från Sea Islands då. Och Port Royal erövrades ju redan under första krigsåret 1861 då, så här. Det här pågår ju, det här experimentet, i flera år då, där de här slavarna själva sköter plantagen och skördar då, flera skördar då. Så det här experimentet var ju lyckat på många sätt då, med lite stöd från hjälporganisationer och liknande då, i nordstaterna, så hjälpte slavarna igång, och slavarna visade att de kunde jobba alldeles utmärkt utan kontroll från vita och utan att piskan viner då. Så de sköter plantagens alla arbetsuppgifter och hade tid för jakt och fisk och sånt där, och blev snabbt självförsörjande och kunde producera överskott och sälja då, så att säga. Och det här experimentet är ju viktigt eftersom många både i nord och syd hade den grundläggande rasistiska hållningen att afroamerikaner var lågintelligenta, lata, barnsliga och nyckfulla. Men de hade ju liksom aldrig någonsin tidigare haft någon morot att vara motiverade, om man säger så. De styrdes ju bokstavligt talat av piskan då. Och alla de här platserna där befriade slavarna tog över och blev självförsörjande på konfiskerad mark demonstrerade ju egentligen hur rekonstruktionen hade kunnat fungera. Många befriade slavar hoppades ju liksom på att den federala staten skulle bistå dem med åtminstone någon liten bit mark så att de kunde försörja sig efter kriget. Och nu hade de bevisat att de faktiskt kunde odla upp marker. Kunde man bara få några tunnland och lite redskap och frön och en mula, så hade man ju kunnat överleva och blivit självförsörjande då. Och här uppstår det ju i slutet av inbördeskriget ett slags missförstånd om att den federala staten hade lovat dem då det som kallas för 40 acres and a mule. Bakgrunden är ju att general Sherman, William Sherman, utfärdade en special field order nummer 15 där han längs kusten mellan Charleston i South Carolina och Jacksonville i Florida avsätter mark för befriade slavar i slutet av kriget, eftersom det var en region som den vita befolkningen hade övergett. Och afroamerikanska familjer fick då 40 acres för att odla längs kusten, och han gav dem också ett antal av arméns mulor då. Och under ett halvår så jobbade de med 40 000 forna slavarna längs den här kuststräckan utan vit inblandning, och många trodde att det var så friheten skulle se ut då, och att ett löfte om det här 40 acres and a mule uppstod då kring det här då, att man alltså skulle få möjligheten till en ekonomisk start som frigiven då. Och många friade slavar trodde ju på det här löftet även efter kriget, men så blir det liksom aldrig. Precis när general Oliver Howard, som bland annat var med vid slaget i Gettysburg, som var chef då för Freedmen's Bureau, börjar förbereda för att dela upp konfiskerad mark, så kom ju då orden från president Johnson där direkt efter kriget att konfiskerad mark inte ska distribueras ut utan omedelbart lämnas tillbaka till sina ursprungliga plantageägare direkt, bara de svär unionen trohet då. Och som den verkställande maktens högsta höns så väljer ju presidenten att använda sin makt och sparkar egentligen då alla generalagenter som inte lyder det här. Så istället för att konfiskera plantageägarens mark och omfördela den så återlämnas den tillbaks till ursprungliga plantageägarna. Och det blir ju speciellt en tragedi på alla de ställen där, som den här Sea Islands och de här kuststräckorna där tiotusentals afroamerikanska familjer har börjat ett nytt fritt liv och försörja sig då. Och för de mest radikala republikanerna var ju mark till de befriade slavarna en väldigt viktig fråga. Thaddeus Stevens till exempel presenterade redan 1865 det mest radikala förslaget på landreform då. Han ville ju då straffa det han kallade för de stolta förrädarna då, vilket då var plantageägarna, genom att då konfiskera egendomar motsvarande 400 miljoner acres då, alltså tunnland från de rikaste 10% bland befolkningen i södern då. Och den här konfiskerade marken tyckte han skulle distribueras ut till befriade slavar så att de fick just 40 tunnland mark att äga och odla själv då. Medan resterande mark som inte omfördelats sen skulle kunna delas upp i ytterligare marker om störst, eller områden om störst 500 acres och säljas av den federala staten för att då via auktion kunna finansiera då en betalning av krigsskulderna. Så att det är ju hans lösning på hur man ska lösa det här landreformsproblemet då. Men för många i norr var ju frågan om konfiskering och landreform väldigt känsliga, för trots att man precis liksom, trots att man egentligen utkämpat ett inbördeskrig då, så att ta slavar från en ägare, det var ju en sak då, men att ta ifrån vita personer sin markegendom som tillhört vissa släkter sedan koloniala dagar och bara ge dem till befriade slavar, det var ett för stort ingrepp i den lite heliga amerikanska äganderätten då. Så det här förslaget röstas ner i kongressen. Det var helt enkelt för radikalt, till och med för många moderata och konservativa republikaner då. Äganderätten var för helig för att röra helt enkelt. Och att försvaga äganderätten i södern, det tyckte många då, det riskerar ju bara att spilla över och försvaga äganderätten även i nordstaterna då. Dessutom skulle en sån här reform göra att rekonstruktionsprogrammet i södern skulle tappa stöd bland vissa grupper som stod i opposition till demokraterna och äventyra liksom även då kanske andra förslag som ansågs viktigare då. Men för de befriade slavarna så var ju den här uteblivna landreformen ett väldigt bittert ögonblick. De tyckte att de hade gjort sig förtjänt till mark som de i flera generationer slitit gratis på då. För de var ju en bit mark, om än så liten då, det enda som kunde göra dem liksom självständiga från sina forna ägare och det vita södern då. Kort och gott det enda som kunde liksom göra friheten meningsfull då. Republikanerna försöker då kontra presidenten och förenkla friheten med en till så kallad Homestead Act. Jag pratade i serien om västern om den första och kända liksom Homestead Acten, alltså den här banbrytande lagen som gällde stora delar av den federala västern som röstades igenom redan 1862 då, när folk kunde ta mark i anspråk och bli ägare av den marken de tog i anspråk om de flyttade västerut och började odla upp den då så att säga. Men den här vanliga eller ursprungliga Homestead Acten, den hjälper ju inte speciellt många forna slavar, de har ju inte råd att flytta västerut eller kunde inte ens ta sig dit på grund av de här lösdriverilagarna då. Men mindre kända är ju att man faktiskt också då röstar igenom då republikanerna någonting som heter Southern Homestead Act 1866, och det är ju en lag då som öppnar upp då för 17 eller för ett stort område, federala områden i Alabama, Mississippi, Louisiana, Arkansas och Florida öppnas upp då för nybyggare oavsett ras så att säga då. Men den här lagen blev en väldigt stor flopp, för det här området som man öppnar upp var till stora delar ganska värdelös mark då, och den marken som var okej hjälpte inte så mycket forna slavar. De hade liksom för lite pengar och resurser för att kunna överleva liksom tills första skörden var gjord, även om de kunde slå sig ner och ta land i anspråk då. Så i slutändan så är det kanske ungefär runt 4000 svarta familjer som gjorde anspråk på mark då, främst i Florida, men ytterst få av dem hade egentligen praktisk möjlighet att verkligen lyckas. Så i slutändan så är det nästan inga som blir landägare i södern då bland afroamerikanerna. I slutändan skulle till och med då ett antal timmerföretag i södern köpa upp den här marken istället. Så för de befriade slavarna så är det här en enorm besvikelse. Efter 5 års krig så ställer sig presidenten och myndigheterna på plantageägarnas sida och inte på deras sida då. Och utan en omfördelning av land i södern och ingen genomgripande ekonomisk och social reform i södern blir ju liksom möjlig när man inte kan klara sig ekonomiskt då.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Istället för landreform så uppstår det ju ett nytt ekonomiskt system i Sören där plantageägarna skriver kontrakt med sina forna slavar, och den allra vanligaste formen och varianten blir det som kallas för sharecropping då. Svårt att översätta egentligen, men man kan väl översätta det med någon form av andelsodling eller delskördning eller någonting sånt där då. Ja, och det här var ju knappast ett system som gynnade de befriade slavarna ekonomiskt. Sharecropping är ju liksom någon form av arrende kan man säga, där de forna slavarna skriver ett kontrakt med markägaren, alltså oftast då plantageägaren som var deras forna ägare också då. Och i kontraktet så fick man arrendera en bit mark att odla på i utbyte mot att en andel av skörden när den är skördas då är klar betalas in då, alltså en share av kroppen så att säga, därför sharecropping. Och man ska komma ihåg att södern är ju ett samhälle där det knappt existerar cash. Plantageägarna kan ju liksom inte betala löner i reda pengar utan man får ju jobba då med skörden i utbyte istället då för lön, eller istället för hyra kan man säga då. Man får ju då helt enkelt deala om egentligen hur stor andel av skörden som ägaren ska ha och hur stor andel som den så kallade sharecroppen får behålla då. Och eftersom befriade slavar inte hade några resurser och verktyg och sånt där, så fick de ju ofta hyra det av markägaren eller plantageägaren, och i kontrakten så kunde det ju ingå saker som enkla boenden, kläder och mat och sånt där. Så sharecropping som system, det innebär ju då att de befriade slavarna skrev kontrakt med en plantageägare, arrenderar den här biten av mark, jobbar på fälten i utbyte mot boende, en mula, verktyg, frön och i slutändan då en andel av sin skörd, oftast en tredjedel eller hälften av skörden. Och på ytan så ser ju sharecropping ut att vara precis det system som man i nordstaterna önskar sig från de befriade slavarna, alltså en fri marknadslösning där arbetsgivare och arbetstagare kom överens och förhandlade. Och givetvis fanns det vissa positiva sidor då. En viktig skillnad var ju att som slav hade man ju inte direkt haft något kontrakt, och fördelen för de forna slavarna var ju att de fick styra och planera sitt eget arbete och på den vägen då kände sig befriade som individer. Och inte sällan var det ju skönt bara att man liksom inte behövde bo alldeles precis i närheten av plantageägaren, utan kunde bo en bit bort liksom, om möjlighet fanns liksom, så att man kunde få lite mer distans till slavägaren, eller till den forna slavägaren då. Men i verkligheten så var ju nackdelarna med det här systemet enorma då. Det här är ju ett system som så att säga är ursprunget eller sprunget ur de här så kallade Black Coast, och tanken var ju att hindra afroamerikaner att flytta och att göra dem beroende och få dem att fastna och att kunna exploatera dem som billig arbetskraft. Och för det första så var det så att den afroamerikan i södern som inte skrev på hade ett kontrakt att hänvisa till kunde helt enkelt arresteras då för lösdriveri. Så det fanns liksom ingen frivillighet att inte ha ett kontrakt. För det andra, som friarbetare väljer du ju vilket kontrakt du ska ingå, men med det som verkar vara fritt arbete inom citationstecken och ett kontrakt mellan två jämställda parter är ju i praktiken nästan lika illa som slaveriet varit när det gäller sharecropping då. För icke läskunniga slavar kunde ju luras och skriva otroligt skeva kontrakt. Och den här Freedmen's Bureau kunde ju ibland hjälpa för detta slavar att skriva sina första kontrakt med plantageägarna, men de är ju för underbemannade och dessutom var det ju ofta som de här byråarbetarna ibland ställde sig på slavägarnas sida istället då. Och de här kontrakten som man ingår med för detta slavar fungerar liksom inte som kontrakt i norr direkt. De forna slavägarna försökte exempelvis ofta skriva kontrakt med sina forna slavar som grupp då, någon slags masskontrakt, och väldigt lite skillnad mot slaveriet då. Så ex-slavarna får slåss ganska hårt för att ens få individuella kontrakt. Sen var det ju det att i de här kontrakten så var man ju ofta tvingad då att köpa varor och annat i plantageägarens affär. Och där kunde man ju sätta då vilka priser som helst i princip. Så för att ens kunna odla så måste man köpa varor i förväg för att sen då betala tillbaka skulden med skörden. Så slavägaren tog ju priser och hade ju räntor på skulderna och så till då att de här sharecropparna hela tiden hade skulder kvar när skörden var bärgad då. Så även om plantageägaren kunde få ibland behöva ta 100% av skörden så var man fortfarande satt i skuld då. Och det gör ju att man då hela tiden tvingas förlänga kontraktet för att fortsätta att betala av sin skuld. Och därmed så fastnar man ju liksom hos slavägaren på samma sätt som man gjorde nästan när man var slav. Det blir ju liksom en ond cirkel då. Familjer blir ju skuldsatta i flera generationer och det finns liksom ingen direkt framtid i det här systemet. Dessutom är ju de här kontrakten ofta skrivna på ett år då, så man hade ju inga möjligheter att säga upp sig eller strejka om man var missnöjd eller någonting sånt där. Så för många är det i princip så att det blir ingen större skillnad mellan slaveriet och sharecropping sett till hur deras vardag ser ut. Du är helt i händerna på samma plantageägare som du var innan. Du kommer inte därifrån och gör det minsta att försöka smita är det ju som att, nästan som att rymma som en slav då. Systemet med de här black coats och negro catchers gör att du sällan kommer långt och står du där utan kontrakt så blir du bara helt enkelt tillbaka släpad och, eller straffad och får fortsätta följa kontraktet då. Och på 1870-talet då, 5-10 år efter inbördeskriget så är ju systemet med sharecropping det som gäller nästan överallt i det jordbruksdominerade södern då. Något system med löner uppstår aldrig liksom. Som jämförelse kan man ju säga att sharecroppers i snitt tjänade betydligt mindre än vad tidigare uthyrda slavar kostar. Innan slaveriet avskaffades hade det varit möjligt att hyra ut slavar och då var liksom arbetet till och med värt mer då. Så de forna slavarna arbetar ju på fälten som familjer då istället för gäng som förr då, men fortfarande under vita arbetsledare och plantageägarna står för alla verktyg, djur, frön och annat och den afroamerikanska familjen kanske fick behålla om de hade tur en tredjedel av skörden vilket får dem, vilket fortsatte att hålla dem skuldsatta i plantagens affär då. Och inte sällan så blir också många då av de här familjerna bedragna på både andelar och priser och skulder och så vidare. Så, här. Så i slutändan hade inte de befriade slavarna något annat alternativ än att slita på då inom jordbruket åt sina forna ägare. I sharecropping-systemet var deras kostnader och skulder så stora att de i slutändan inte, att det aldrig blev någon vinst utan bara utökad skuld. Då. Och den här oerhörda billiga afroamerikanska arbetskraften gör ju att då forna kung Bomull som södern kallades innan inbördeskriget, alltså söderns plantageekonomi, den återhämtade sig. 1870 hade bomullsskördarna inte riktigt återhämtat sig till nivåerna innan kriget, men inte långt därifrån. 1880 så produceras mer bomull i södern än vad det någonsin tidigare gjort. Och det här gör ju att det vita södern återhämtar sig till slut ekonomiskt efter inbördeskriget medan de befriade slavarna fastnar på botten då i ett system av beroende. Sharecropping blir då total fattigdom, totalt beroende. Det blir ett system där man så att säga är fria men ändå inte. Så ekonomiskt är det ju tufft för de här befriade slavarna. De har ingen mark, inga pengar och många hamnar snabbt i skulder. Och de få som har pengar står ju också utan institutioner för det finns ju ingen bank driven av vita ägare som vill ha med afroamerikanska kunder att göra. Då. Redan 1865 försökte kongressen lösa det här genom att ge klartecken för en slags sparbank som fick namnet Freedmen's Savings and Trust Company. Och den här banken hade ju egentligen ingen koppling till Freedmen's Bureau även om namnet var snarlikt utan sköttes helt som en privat bank. Men banken marknadsfördes med bilder på Abraham Lincoln och så många sparare trodde säkert att det var en federal myndighet på något sätt då, eller att det hade koppling då. Det var ju extremt få afroamerikaner i södern som hade något kontanter vid den här tiden då, men svarta veteraner från kriget och vissa hantverkare, kyrkan och liknande organisationer kunde ändå skrapa ihop lite mindre belopp då. Insättningar i den här banken på över $50 var ju extremt ovanliga, men vissa satte in så lite som bara några cent då. Men den här satsningen blir också ett stort ekonomiskt misslyckande och få afroamerikaner var ju delaktiga i bankens ledning då. Vita ekonomer som styrde investeringarna gjorde det i riskabla satsningar och när lågkonjunkturen kom med den så kallade paniken 1873 så närmade sig banken ganska snabbt konkurs då. Så i ett desperat försök att rädda banken så försöker man övertala Frederick Douglass då, som då går in som styrelseordförande och både sätter sitt goda namn bakom företaget men också investerar $10,000 av sina egna pengar i banken. Men det här hjälper inte, och året därpå då, 1874, så går den här banken omkull. Douglass och tusentals småsparare över hela södern då förlorar mer än $1,000,000 då, alltså afroamerikanska småsparare. Och många afroamerikaner ansåg ju att den federala staten helt enkelt var skyldiga om pengar, och fortfarande en bit in på 1900-talet var det många som fortfarande skrev till kongressen och efterfrågade sina pengar, eftersom man då förknippade den här banken så hårt med federala myndigheter. Så om man summerar det här avsnittet så kan man ju säga att afroamerikaner fastnar i fattigdom i södern då. När det gäller ekonomiskt stöd så får ju de befriade slavarna ytterst begränsad hjälp från Freedmen's Bureau och det här republikanska partiet då. Och den hjälp från Washington som många befriade slavar hoppas på uteblir till stora delar. Och en stor förklaring av det här är ju det republikanska partiets ideologi. Många republikaner tror ju stenhårt på den här principen som på den här tiden kallas för free labor, alltså fritt arbete. Att fria medborgare som arbetstagare kommer överens med arbetsgivare via kontrakt, och att man då har tillgång till de medel man tjänar och arbetar för sin egen försörjning då. Det ser man ju som något som skapar starka medborgare. Alltså en fri marknadsekonomi är liksom parollen då. Republikanerna hade ju till och med som slogan haft liksom då i olika val då, free men, alltså för att avskaffa slaveriet, free labor, free soil då. Och det här stod ju då i egentligen total kontrast eller motsats till slaveriet då. Och det här är ju inom republikanerna nästan en slags religiös ideologi. Och det här förklarar ju en hel del, dels varför slavägarna i södern hatar republikanerna så intensivt då, men också dels de lösningarna som republikanerna driver igenom under rekonstruktionen. Många republikaner i norr tyckte att slavarna är fria och kan förhandla kontrakt, ja men då är man ju mål, längre än så behöver man inte gå. Free labor är per definition etablerat när slaveriet är avskaffat då. Och intentionen med den här Freedmen's Bureau hade varit god från republikanernas sida, och de hade ju hjälpt många forna slavar i steget över till ett fritt liv. Men den här myndighetens mandat och numerär och resurser och finansiering hade ju varit alldeles för knapp för det enorma uppdraget de hade framför sig. För komma ihåg att det är nästan 4 miljoner slavar som friges då. Dessutom var ju byrån konstant motarbetade den här stora massan av vita i södern, vars agenda då var diametralt motsatt då republikanernas. Så redan 1868, 3 år efter kriget, så upphörde Freedmen's Bureau att existera, men flera delar av verksamheten levde kvar ett antal år som skolor. Men ekonomiskt så har ju rekonstruktionen då misslyckats. Slavarna kompenseras inte för sina århundraden av obetalt arbete som gör att de då får en ekonomisk bas att stå på, utan de får ju varken land eller ekonomiska förutsättningar för att leva egentligen ett fritt liv då. Frederick Douglass exempelvis ville ju inte att afroamerikaner skulle behandlas annorlunda än andra, men han förväntar sig lika förutsättningar. Han säger bland annat så här: "What I ask for the negro is not benevolence, not pity, not sympathy, but simple justice. All I ask is give him a chance to stand on his own legs." Och de radikala republikanerna ska ju ha beröm för att de kämpar hårt för att ge afroamerikaner civila och politiska rättigheter i en era när relativt få trodde på jämlikhet mellan raserna så att säga då. Men slavarna, eller de befriade slavarna, behövde ju mer än de lika rättigheterna då. Få kunde ju läsa, få kunde annat yrken, att jobba på bomullsfälten, och liksom århundraden av slaveri hade ju gett dem noll i förberedelse på hur livet i övrigt fungerade för en fri person i USA, både rättigheter och skyldigheter. Så att här får inte slavarna någon ekonomisk bas att stå på. Och nationens, USAs misslyckande att ge de forna slavarna ekonomisk och social hjälp lämnar ju då afroamerikanerna i södern med ett väldigt tungt arv av fattigdom, obildning och underutveckling på nästan alla plan, som skulle bli ett arv som nästan lever kvar så långt som än idag då. Och det här är ju det största misslyckandet av alla under rekonstruktionen, är ju i princip det ekonomiska planet då. Inte inom något annat område är det ju så uppenbart att det saknades en långsiktig plan för de befriade slavarna. Ni vet, jag pratade tidigare om det här med två steg. Ett är ju slaveriets avskaffande. Två är ju vad som ska hända med slavarna här och hur ska de integreras. Och ekonomiskt så blir det ju i princip nästan ingen skillnad mellan frihet och slaveri då. Så republikanerna under rekonstruktionen hade ju satsat mer på frågan om rösträtten än landreform då. Och med facit i hand så kanske de radikala republikanerna inte helt enkelt valde fel strategi och satsade på fel område. Jag tänkte att vi skulle kolla på mer om det i nästa avsnitt. Tills dess får ni ha det bra. Sköt om er. Hej hej.
States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil.
And if the hippies and the yippies and the disruptors of the systems that Washington and Lincoln as presidents brought forth in this country will shut up and work within our free system of government, I will lower my voice.
If the impeachment provision in the Constitution of the United States will not reach the offenses charged here, then perhaps that 18th century Constitution should be abandoned to a 20th century paper shredder.
Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
Confidence starts with loving who you are. And when your skin feels nourished and glows on the outside, you naturally radiate confidence from the inside. Give your skin a glow up with Osea's clinically proven Mega Moisture Duo. This ultra-hydrating body care features two of Osea's best sellers, Undaria Algae Body Oil and Undaria Collagen Body Lotion. These seaweed-powered heroes use skincare-level ingredients normally reserved for your face for results you can see and confidence you can feel. Osea has been making clean, clinically proven seaweed-infused face and body care products for over 28 years. This luxurious skincare is vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Glow from the inside out. Get 10% off your first order with code GLOW at OseaMalibu.com. That's OseaMalibu.com, code GLOW.